Hjärtligt välkomna till den allsvenska podden. Jag tänkte att jag skulle köra ett hjärtligt för att fjäska till lite för våra lyssnare som har väntat länge på att ska komma en podd. Har extremt dåligt samvete för att det senaste vi skickade ut en podd var den 22 maj. Sen var det VM och lite allt möjligt. Nu är jag i alla fall tillbaka. Fredrik Jönsson heter jag ifall ni har glömt mig, och Frida Faglund hälsar jag välkomna och sitter på andra sidan. Har du också dåligt samvete för att vi aldrig gör allsvenska poddar?
Ja, det har jag såklart. Men vi har väl våra anledningar också till att det inte har blivit av. Lite semester och lite barn och lite sådär. Inte mina barn, jag har inga barn. Men ja.
Är du säker på det? Tänkte jag säga. Det är klart hon är. Men vi hoppar rakt in i det här. Skulle kunna ha sämre samvete, Mats Gien i IFK Göteborg, en sportchef som har det svettigt, har det och har haft det svettigt. Han tog ju över någon gång för, vad är det, 4 år sedan och bytt om den där truppen. Det är väl en spelare kvar i Emil Salomonsson, och nu ska då Robin Söder.
Tror du han har dåligt samvete verkligen?
För sina värvningar?
Hade han varit kvar då, höll jag på att säga.
Jag säger att han borde kanske ha. Han kan ha, så här. Jag sa inte att han 100% har. För att det kan ju vara så att han inte har det. Och det är kanske därför han också inte har lämnat det jobbet. Jag vet inte riktigt var vi ska börja där egentligen. För det finns så mycket, så otroligt mycket att säga. Jag minns när jag träffade honom och han pratade om att de har haft lite otur när de skulle värva spelare. För att de hamnade någon annanstans. Och sen pratade han också om hur jobbigt det hade varit under perioden som han hade varit där som sportchef. Och sådär. Och belyst att det inte finns några samarbetsproblem med honom och så. Och det kan jag inte gå in på för att jag har inte jobbat med honom. Jag har bara intervjuat honom. Däremot så kan man ju gå in på det som händer i IFK Göteborg. Och jag tycker att det finns så många svaghetstecken på hur han har byggt en trupp. Och hur han liksom misslyckas med att få betalt för spelare och etc. Han har ju mycket lån. Ibland inte ens med en köpoption och ibland med en köpoption, vi har diskuterat det också. Det känns inte så här långsiktigt att låna in 75% av truppen som det känns som att han har gjort. Det har han ju inte, men det känns så i alla fall. Plus att jag var så oerhört intresserad av att se vad de skulle få för Omarsson när de skulle sälja honom. För att, nu säger inte jag att Omarsson är en lika bra anfallare eller fotbollsspelare som Boya Turay. Det tycker jag inte. Han kanske kan bli det, men jag tycker inte att han är det. Och Boya gick för 20 miljoner. Kadavera gick väl för något liknande, kanske lite mer. Och sen när IFK Göteborg skulle sälja Omarsson. Alla de är ju typ i samma ålder, de 22-23 år. De har gjort 8-9 mål i Allsvenskan under våren. Jag tror Omarsson till och med har gjort fler mål på färre matcher. Eller i alla fall det var så fram till Kadavera kanske skadades. Ja, det här kommer jag inte ihåg exakt då. Hur som helst så tänkte man att det borde ligga ungefär på samma nivå. Och först så skrevs att IFK Göteborg skulle få 10 miljoner när de hade fått typ 20-50%. Tänkte man, ja men det är väl ändå ett steg framåt för Gren. Det hamnar på 3 miljoner enligt uppgifter. 3 miljoner, alltså en sjundedel av vad Djurgården och Dalkurd får för sin anfallare då, som ligger på samma snitt. Och det är klart, man ska inte stiga sig blind på snitt, men det måste ju ändå finnas, alltså det måste vara någonstans i närheten, eller?
Ja, och jag vet att, eller jag tror att majoriteten av alla höjde lite på ögonbrynet när Kadavera gick för så mycket pengar som han gick för. Och då tänkte man någonstans att det här är ju säkert ett resultat dels av en bra agent givetvis, men också av Bosse Andersson som har lyckats pressa ut priset så högt. Och man kan väl tänka sig också att Le Havre hade sett det här med att Kadavera låg ganska högt upp i skytteliga och så. Och Omarsson har ju också legat med där uppe. Han har ju ändå fått alltså gjort en hel del mål, så att på så sätt är det ju märkligt att IFK Göteborg inte lyckades pressa upp prislappen. Och där får väl, antar jag, Mats Gren ta på sig lite av skulden, för att han har ju uppenbarligen inte sålt in Omarsson tillräckligt väl.
Nej, alltså jag vet inte vem, antingen är det han eller så är det agenten. Man kan ju inte lasta någon annan. Du kan ju inte lasta på Yashbag eller någon annan av dem när det gäller det. Så det borde ju vara Mats Gren, för han har ju ändå det sportsliga huvudansvaret. i IFK Göteborg. Det är han som har satt dit tränare och varit in spelare och lånat in spelare och försökt att sälja spelare, misslyckats med att skriva kontrakt och lyckats med att skriva kontrakt och så vidare.
Jag ska bara tillägga också att Kadewere är ju absolut ingen dålig anfallare, det var inte så jag menar, men det är ändå en oerhört stor summa från spelare som liksom blommade ut nu under våren. Alltså, det är ju först nu som han faktiskt har kommit igång, så därför är det ju en
så CV-mässigt så ser de ju typ likadana ut, de här spelarna. Alltså det är ju ingen av dem som har ett större CV än någon annan. Det är precis som du säger, Kadewere blommade ut den här våren. Omarsson har gjort sina mål den här våren. Boja Turay har vi sett tidigare, absolut, och sådär. Och jag tycker att han är en bättre spelare än båda de två. Det känns som att han kan göra mer som anfallare på egen hand och så vidare. Sen säger inte jag att de andra två är klappdåliga, absolut inte. Men jag tycker att Boja Turay är bättre än dem. Men jag tycker inte det ska skilja så mycket i pris. Det måste ändå finnas något minimum, och det kan ju inte vara 3 miljoner för en anfallare som ändå har gjort så pass mycket mål som man ändå har gjort. Så det tycker jag är jättekonstigt. Sen finns det så mycket andra saker. Jag tycker det är jättemärkligt att en klubb som IFK Göteborg, som har haft en vinnarkultur, jag känner inte att den finns kvar där nu. De har varit, de är fortfarande en storklubb sett till titlar och sånt, men de beter sig inte som en storklubb om man tittar på ledningen. Alltså när det ser ut som det gör just nu och det lutar åt det hållet som det gör, och man ser att det gör det med den personen som är sportslig ansvarig. Jag vet att vi har suttit här tidigare i den här podden för jättelänge sedan. Robert Laul var inne som specialavsnitt och pratade om det här. Jag tycker det är helt otroligt att en klubbledning och en styrelse som sitter i IFK Göteborg inte gör något åt saken, för att det lutar ju neråt. Alla kan se det här. Det funkar inte som det ser ut just nu. Det gör ju inte det. Man ser på de spelare som har kommit in. Alltså det här oseriösa av att presentera Abdul Razak till exempel och prata om hur mycket han har i sig, och sen ett halvår senare lånade ut honom och sen skickade honom. Ingebrigtsen kommer in från Tromsö. Det är den första värvningen. Du har inga pengar, men du lägger ändå dina första pengar på honom, och det kostade ju ändå lite att värva honom. Jag säger inte att han var svindyr, men det kostade någon miljon. Var det 2 miljoner, 3 miljoner och sånt där. Han spelar typ ingenting och så skickas han mitt i sommaren. Ett halvår ger du honom. Alltså vad sänder det för signaler till andra spelare som vill komma till IFK Göteborg? Alltså vad skickar det för signaler? Inga bra signaler överhuvudtaget. Och vad skickar det också för signaler för de som håller på IFK Göteborg, som tror att man har en sportchef och man pratar om långsiktighet och annat? Han liksom, det är en revolverman. Han bara skjuter fram och tillbaka bild som satan. Och jag tycker inte att det här liksom funkar. Och sen så han var ju en kompetent fotbollsspelare. Han hade ju en bra karriär, men jag börjar tvivla på om man verkligen har de ögonen för att bedöma fotbollsspelare. För vad passar in egentligen i IFK Göteborg, vad passar inte in? Jag säger inte att fotbollsspelarna som kommer dit är dåliga, men det verkar inte som att de passar in i det Poja vill göra eller Poja vill spela. Och då har de ju svårigheter mellan varandra i så fall. Om inte han varvar in någorlunda vad Poja vill ha, så då är det också jättekonstigt. För de spelarna verkar inte funka på det sättet. Alltså spelare har kommit in och det har pratat så mycket att det ska fungera, men det är liksom, det går ju inte. Alltså Afane till exempel tycker jag inte har funkat så pass bra. Du pratade om honom innan, Ingebrigtsen. Det finns ju liksom en handfull spelare.
Absolut, vi är lång rant där. Jag är tyst ett tag och låter dig få ur detta ur systemet. Nej, men jag håller självklart med. Och frågan är, det känns som att vi återkommer ju hela tiden till detta i Göteborgs fall. Och vi återkommer hela tiden till sportchefsledarskapet, att det är där det brister. Visst, alltså Poja Ashbagi har ju också någon form av ansvar, alltså resultatmässigt på planen, men jag tror nog att de flesta inser att det är svårt att lasta honom också för det här. Det är så mycket annat som ligger bakom det, och jag tänker lite på det här med just att skriva korttidskontrakt och sådana där saker och låna in spelare. Jag tror att man tappar väldigt mycket av motivationen hos spelarna då. För att då dels så blir ju framtiden oviss för den här personen. Vi får ändå komma ihåg att det finns ju en person bakom den här spelaren. De är ju inte robotar. Så dels blir framtiden oviss för dem, och dels finns kanske inte den här motivationen som alla lag behöver, och särskilt när man kanske är ett lag som inte har den här individuella kvaliteten. Då måste man ha någonting annat, då måste man ha ett urstarkt kollektiv med spelare som kämpar liksom samtliga 90 minuter. Ta en sån klubb som Trelleborg till exempel, som inte har pengar till att värva in stora stjärnor. Alltså de får ju förlita sig på att de värvar in spelare som har en jäkla vinnarskalle. Jag tror att man tappar mycket av det när man skriver den typen av kontrakt. För att lånar du in en spelare, det väl klart att den spelaren längst inne kanske tänker att jag kan ju skita i det här. Alltså jag skiter väl i om IFK Göteborg ligger på undre halvan av tabellen så länge jag är bra ifrån mig, för jag ska ändå härifrån snart. Så att det tror jag, jag håller inte med, du sa det Mats Gren, att han gillar det.
Han sa det till mig att han gillar det här för att då behöver han inte bränna pengarna innan. Typ när vi satt och pratade så tyckte han om att låna in med köpoption, för att då kan man släppa spelarna om han inte är tillräckligt bra.
Jag tror man tappar någonting.
Ja, jag håller med. Och det är så konstigt på, det är så konstigt, och alltså du vet också i god tid att han visste ju någonstans när de lånade in Engvall att Engvall kunde försvinna och att det fanns ingen köpoption, för de har inte råd att köpa honom. Och ändå tar det så fruktansvärt lång tid innan det kom in en ersättare. Fönstret stänger typ nu. Det har gått en hel sommar. Han visste ju att Sebastian Eriksson och de där förmodligen skulle försvinna. Alla de hade ju koll på att de i centrallinjen skulle dö. Och så tar det så sjukt lång tid att hitta de här spelarna. Med en sportchef som pratade innan han kom dit om att han har det bredaste kontaktnätet. Han liksom hyllade sig själv. Och vi har inte sett någonting av det här. Det är bara lån hit och dit och bla bla bla. Och jag låter nästan förbannad, men jag blir upprörd någonstans när man... alltså när det går så här i klubbar. Det var folk som skrev när jag twittrade något om Robin Söder, när han skrev, och jag kommer inte ihåg när killen höll på, men man börjar tycka synd om Blåvitt supportrar, och det blir ju någonstans, man hamnar ju någonstans där man kan, det var lite som man kan tycka att jag tänkte på det i Premier League när Fernando Torres där gick från Liverpool till Chelsea, och man tyckte nästan att det var lite roligt att han inte gjorde mål i början, men sen får man liksom, man tycker synd om honom, och sen när han gör mål så jublar man lite extra, för att man, alltså det har gått så lång tid och man känner sympati med honom och sådär. Och jag kan tänka mig att andra supportrar kan väl, till andra lag då, kan säkert tycka att det är lite komiskt där, men sen så går det så pass långt som man tycker synd om en konkurrents supporter, för att ja, klubben är på väg dit den är.
Ja, det är väl klart, och vem vill betala pengar ur sin egen ficka för att gå och se ett lag som tappar en 2-0-ledning till en 2-3-förlust? Alltså det finns väl ingen som vill det. Alltså det är väl klart att man ska inte vara medgångssupporter och sådär och bara gå på sitt lags matcher när det går bra och när allting är frid och fröjd. Men sen samtidigt så kommer det ju till en punkt där säkert många tänker att de inte vill utsätta sig för den här smärtan längre. Mm. För att det är ju så det blir.
Absolut, men jag tänker också på andra supportrar, just det där. Att andra... Jag håller ju liksom inte på Chelsea och Torres, men jag tycker ändå synd om honom efter ett tag. Och att andra supportrar till andra lag börjar tycka synd om IFK, alltså det är ju ändå, det är en väldigt speciell situation, för att det har gått så ut för. Och just det där du pratade om, vi snackade om det innan vi började spela in, att tappa 2-0 mot Sirius. Men vad är det, 3 veckors mellanrum? På, alltså i stort sett samma sätt. Det var bara att de gjorde sina mål lite tidigare på bortaplanen än vad de gjorde hemma. Men alltså det är ju horribelt.
Jag vet också att jag var på Tunavallen för, vad blir det, snart är det ett år sedan, och såg AFC Eskilstuna mot IFK Göteborg. Och det var ju den match, jag tror den är mest känd för att Omarsson missade öppet mål, kommer du ihåg det?
Ja, jätteläge va?
Ja, precis. Och AFC, de vann ju den matchen, och då var ju IFK Göteborg ett skede där allting kändes väldigt nattsvart, och Hussein var väldigt ärlig efter matchen och sa liksom att nej, nu måste vi se till och få ordning på det här, och vi hoppas att liksom supportarna har överseende med att det kanske kommer ta lite tid och så vidare. Men tittar man nu ett år framåt,
gått ut för det.
Ja, det känns ju faktiskt känns inte som att det går åt rätt håll riktigt. Alltså Nej. Det går inte åt rätt håll tillräckligt snabbt i alla fall. Sen tycker jag ju, alltså i Göteborg, alltså du vet, så när man pratar om bottenstrid och så, alltså de har en tillräckligt bra trupp för att inte, alltså de kommer inte åka ur. Det ska mycket till.
Absolut.
Men jag tror ändå att man borde vara ganska orolig över att det inte går så mycket åt rätt håll som man har velat, att det inte har hänt så mycket på ett år. Det känns inte riktigt lovande.
Nej, och just att man har pratat om det här mentala utåt sett. Vi har satt och diskuterat det med Poja, och man snackar liksom upp och ner, man får möjligheten under ett fönster att reparera det här, och så ser man på en klubb som Sirius då, som inte har speciellt mycket pengar. De varvar ingen Robert Thomas Persson och någon med, och sen så har de fått lite Rolians på det. Det funkar ju bra för dem. Men med IFK Göteborg, jag vet inte. Det känns som att det inte riktigt, jag vet inte, det är någonting som verkligen är fel. Och i det där av att de har liksom inte riktigt kunnat vända dem. Okej, de var mot Örebro hemma och sen så liksom kom Kalmar-torsken var väl innan Sirius, va? Men just att man inte lyckas med det och sen så skyller man på pengar, så finns det så många andra klubbar, ta GIF Sundsvall eller Sirius och så här, som kan göra ett bra långsiktigt jobb med också en liten budget. Så att, och då faller det ju mycket. Om man tittar också bakåt hur truppen ser ut fram tills det idag, då blir det går ju inte att hålla på och sparka tränaren. Du måste också se på den som liksom styr spakarna över, och det blir ju den sportsliga ansvaret. Så att jag tycker inte att det är något snack här. Jag tycker att han ska bort och jag tycker att han ska ersättas av, det behöver inte vara någon som har haft ett jobb som sportchef. Jag tror bara det skulle funka med någon som är en extremt stor IFK Göteborg-supporter. Jag såg det Vulkan skrev på Expressen om att varför inte göra Tobias Hysén till sportchef. Alltså det skulle inte vara någon dum grej alls. Han hade säkert också kunnat locka hem spelare med stort hjärta för den klubben. Robin Söder kommer hem nu. Det skulle kunna finnas andra han skulle kunna plocka hem och få med sig. För att han har ju ett stort hjärta själv och han är en väldigt omtyckt person. Han är bra med folk. Det är alltså en supertrevlig person. Så att han hade säkert kunnat göra, alltså kortsiktigt så. Det är säkert mycket han måste lära sig, precis som det var för Håkan Mild. Men så sett så ser jag inte alls något dumt i det förslaget. Sen är det inte säkert att det är det bästa förslaget, det säger absolut inte. Men jag förstår tankarna som Vulkan hade när han skrev det där. Och det, i mitt tycke så är det ett mycket bättre val än det som är det idag.
Mm. Ja, oavsett vad så behöver man ju alltså något nytt tänk. Alltså för uppenbarligen fungerar ju inte det här. Nej. Så mycket kan vi ju konstatera.
Ja, och det har vi ju konstaterat ganska länge. Så varför händer det inte någonting? Vad är det han har på ledningen eller styrelsen? Det känns som att han har någonting där som gör att han inte kan bli av med sitt jobb.
Ja, men så är det ju.
Men man känner ju så.
Ja, det tror jag också.
Men vad är det då?
Ja, men Fredrik, jag vet inte. Jag har ingen aning.
Ja, ska vi släppa det där eller? Känns som att vi bara går all in på...
Ja, det känns som att vi kommer inte lösa några problem. Nej. Om man säger så. Vi kommer ju ingen vart i det vi säger egentligen. Nej. För att det finns inte så mycket...
Men det är skönt att få ur sig. Mycket tankar som man ändå går och funderar över.
Ja. Absolut.
Ja, ja. Det är inte så jättelångt från Göteborg till Borås. Eller hur? Och jag vet att du har lite tankar att få ur det där eller?
Ja, lite grann.
Inte så mycket som kanske...
Inte så mycket som med Blåvitt. Men jag pratade lite med James Keane häromdagen. Den gamle Elfsborg-spelaren. Och han har ju spelat i hur många klubbar som helst, i och för sig.
48 stycken.
Nej, men känns så.
Han är ju numera i Sydafrika och lever life där.
Ja. Och ni snackade för att...
Nej, men vi pratade lite grann om Elfsborg faktiskt. Och utvecklingen som har skett i klubben och sådär. Och han var ju oerhört förvånad.
Okay.
Över vilken vändning som Elfsborg har tagit. Alltså det var inte så många år sedan som det fanns krav i Elfsborg på att man skulle vara... Man skulle vara med där uppe i toppen. Och det fanns någon sorts, vad ska man säga, alltså Borås Arena och komma dit. Alltså det var tufft att plocka poäng och det fanns, fanns en styrka i laget. Jag tycker inte att det finns någonting av det den här säsongen. Alltså Elfsborg är så oerhört blekt tycker jag. Alltså färglöst och... Nu två förluster här mot Östersund. De hade inte mycket att sätta emot ändå i de matcherna. Jag tycker att det är absolut, Östersund är ett väldigt bra lag. Men det säger ju ganska mycket också om att Elfsborg faktiskt går på knäna. Och visst, alltså de ligger ju ändå... Jag tror inte att de heller kommer att åka ur, men jag menar, de andra lagen där i botten, de närmar ju sig, alltså fortsätter man och förlora och sådär, då kommer man till slut kanske dras med i den där bottenstriden på riktigt. Och inför säsongen så pratades ju väldigt mycket om Jimmy Tillin som en sorts revolutionerande tränare och att han... att han behövde få tid för att sätta sitt spel och för att få ja, för att få till det ordentligt. Och det har pratats om en process, det gjorde det ju hela våren, och spelarna sa liksom att ja, men vi tror på Jimmys grej och det han försöker göra. Jag tycker inte de har tagit så många steg i den processen. Nej. Jag tycker inte att det går så mycket framåt. Och jag är oerhört förvånad över hur det ser ut faktiskt. Alltså mot Östersund, alltså enda glädjeämnet som jag såg där, det var ju Rami Kaib som faktiskt
han.
Är, ja, han är väldigt spännande.
Han bra mot Hammarby också.
Ja. Ja, absolut. Men i övrigt så är det oerhört, ja, men blekt. Alltså det är nog det attributet jag skulle använda för Elfsborg.
Jag håller med det du snackade om där. Det kändes som att det fanns jättemycket pondus i Elfsborg. Stefan Andreasson där för några år sedan, han liksom öste på och värvade spelare och de spände musklerna och hela den biten. Men den finns ju inte alls kvar nu. Den är lika svagt som försvarspelet när Kron får göra mål där han bara smer rakt fram och lägger över den på vänsterfoten och sätter den. Det speglar hela klubben någonstans.
Och sen så sådana trotjänare som Samuel Holmén kom hem till exempel. Så var tanken att alltså, nu ska han
var han bra i 2-3 matcher och sen så bara ja, typ.
Ja, men precis, alltså, man förväntade ju sig att han skulle kliva ut på planen och ta mer ansvar och sådär, men det saknas ju också på något sätt. Och sen är det ju klart att man kan ifrågasätta också, vi visste ju redan inför säsongen att försvaret var Elfsborgs akilleshäl. Och det åtgärdade man ju inte. Så att nej, de har försatt sig själva i en ganska prekär sits ändå, får man säga.
Ska han få sparka? Vi pratar om sparka folk, vi har ju sagt att de ska sparka grejen. Ska han sparka Jimmy?
Vi har ju sagt det, men jag tycker väl lite sådär att om spelarna fortsätter och har förtroende för honom, så är det kanske märkligt att sparka honom redan. Men det är klart, skulle han börja tappa spelarnas förtroende och skulle han tappa spelarnas tro på att det kommer bli bättre, då är det ju en helt annan sak. Men än så länge så verkar det ju som att de fortfarande ja, att de tror på den här processen, så att säga.
Jebali då?
Ja, där fick man ju in lite cash också för honom. Jag tycker att Jebali, han har haft det ganska...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tufft ändå under säsongen, men det är väl egentligen främst för att han kanske har spelat på en position som kanske inte är hans bästa rätt ofta. Men i övrigt så tycker jag att han är en oerhört bra spelare som de tappar ändå, alltså kvalitetsmässigt. Ja, vi får se vad som händer med.
Jag har ju alltid saknat en forward i boxen, en boxforward i det där laget, eller alltid den här våren. De har haft så mycket mittfält, alltså det har liksom inte riktigt funnits någon plats, känns det som, för varken Prodell eller Fricko. Jag tycker båda är väl allsvenska spelare som i alla fall gör 6, 7, 8, 9, kanske till och med 10 mål på en säsong, och det känns som att de borde använda dem mer. Det är mest när de har hoppat in så de har gjort sena mål. Den ena har väl hoppat in, den ena har spelat 2 matcher och 3 mål, den andra har spelat 3 matcher och 2 mål, om man räknar från start, och liksom jag tror att målen har kommit när de har hoppat in sådär. Jebali har sprungit sig trött och varit utanför boxen, men inte så mycket i boxen, men han, ja. Och sen så har de saknat det. Så det kanske blir att han får ändra om då. Det måste kännas väldigt konstigt för honom att Jebali flytta på det sättet, för att han har använt honom hela tiden. Det har varit hans första val utan snack. Nu får han ju liksom göra något annat. Då bör man ju fundera lite på hur det ska gå, för det är inte så att de har gått ut och liksom alltså kastat ut pengar på och varva en ersättare, utan de plockade väl in en högerback, va? En dansk högerback. Gjorde de inte det? I Fredrik Karlstad.
Precis.
Och det var väl fint att de hittade en högerback.
Ja, absolut. Det är ju kul att se överhuvudtaget att de värvar. Jag hajade till lite när jag såg att de hade värvat, just för att det har inte hänt så mycket på transfermarknaden annars för dem.
Nej.
Det var ju väldigt, väldigt tungt. Så det är klart att Holst, att det är positivt överhuvudtaget att man plockar in nya spelare.
Ja.
Men det som du säger, då saknas en udd och en spets, och man... folk har ju liksom hånfullt har varit rätt spydiga och sagt liksom att man kan inte ställa upp med 10 mittfältare i en startelva. Men någonstans så har det väl legat någonting i den där kommentaren ändå, att det är ju faktiskt lite så det har sett ut. Där är ju mycket kvalitet i Elfsborg, men de får liksom inte ut det.
Nej. Exciting. Tanken var egentligen att göra en podd så pass tidigt så att vi kunde prata om det som hände i Europa League. Men det var ju ett tag sedan nu. vi har väl bara egentligen summerat att vi tyckte att det var svagt för svensk del. Att det var, att det var ett fiasko. Det tyckte väl de flesta. Just att Djurgården firade verkligen den där platsen, men de gjorde inte så mycket av den. De fick möjligheten, och AIK som hade spänt musklerna så enormt inför säsongen åker alltså ut mot en dansk tabell. Tre. Men om vi släpper de två lagen. Häcken nämner jag inte ens för RB Leipzig. Det är inte deras fel att de åker ut. De ska ju inte slå RB. Men däremot Malmö. När vi pratade inför Malmö-matchen så sa både jag och Frida att vi var ganska komfortabla. Ganska säkra på att det skulle bli en komfortabel seger på hemmaplan. Men det blev det inte.
Alltså säker och säker.
Men vi pratade ändå i de termerna vi snackade.
Ja, av den enkla anledningen att man tänkte att det känns ändå som att det är någonting bra på gång i Malmö, och nu är det deras stora chanser, sån här bra möjlighet att gå vidare har man inte haft på länge. Man får ändå möta Vidi som kanske är att föredra jämfört med Ludogorets. Nu är jag inte lika säker längre, men man tänkte ju att det möjligtvis var så. Man går ut och gör en ganska undermålig första halvlek. Man har mycket boll och sådär, men man hotar inte jättemycket framåt. Det är Antonsson väl som har några möjligheter, bland annat en fantastisk möjlighet när han får en passning från Erik Larsson, tror jag. Och det är ju bara flyt för Vidi istället att det inte blir mål där. Men sen kommer man ut i andra halvlek och så gör man en ganska bra halvlek ändå. Och så kul då för Christiansen att få göra första målet efter återkomsten. Frid och fröjd i några minuter där, och sen kommer den här försvarsmissen mellan rutinerade Safari och Lasse Nielsen. Och jag vet inte om det kan ha varit så att det blev lite rörigt i försvaret med tanke på att Rasmus Bengtsson fick kliva av i den första halvleken. Det kan säkert ha gjort någonting. Det var så kul för övrigt när man satt och såg matchen, så såg man inte först vilka försvarare det var som gick bort sig. Och stackars, då tänker man direkt liksom att det måste ha varit Frans Brorsson. Men i det här fallet så är det svårt att skylla på honom. Han var ganska långt ifrån situationen. Nu har man ju helt plötsligt satt sig i en väldigt svår situation.
Ja, verkligen.
Och Vidi jublade med all rätta över 1-1.
Kanonresultat borta
ju. Verkligen. Nu krävs ju någonting alldeles extra. Så Röslöv vilade ju en hel del spelare här mot Dalkurd.
Ja.
Så tanken är väl att nu ska man försöka gå all in på det här.
Man vann ju dock ändå mot Dalkurd.
Ja.
Det ska man göra, ta så att man kanske vilar lite folk.
Mycket. Ja, men precis. Och det är ju kul att säga också för Riks del att han verkligen har blommat ut. För man var rätt bekymrad ändå för hans del och för Malmös del i våras. Man tänkte att det såg inte riktigt bra ut, det såg inte klockrent ut. Och sen så när han har fått den här, han spelade inte wingback igår, men han har ju gjort det i rätt många matcher nu. Har ju sett förvånansvärt bra ut. Så att det är ju skönt för Malmös del att man har lyckats få igång honom. Men frågan är här, vi får se hur det går mot Vidi. Det blir inte lätt. Det är klart att det inte är kört. Får de in
mål,
absolut, då är man ju tillbaka på ruta ett igen. Men det kommer krävas någonting extra.
Och vi hoppas ju på att de når Champions, va? Det är väl alltid gul med ett svenskt lag där, eller?
Ja, alltså det är det ju. Det ger ju lite mer smak. Det var ju samma sak som Östersund när de gick vidare. Och, det blir rätt kul. Det blir ju kul arbetsmässigt också.
För att
man får förhoppningsvis åka iväg på några matcher. Mm. Och det är ju också jätteroligt. Det är kul också för att det ger för Östersunds del där med att det var många spelare som fick mycket uppmärksamhet och Graham Potter som liksom fick sin flytt till Swansea. Ja. Alltså han har inte fått det än om gått så långt i Europa League. Så att, det är liksom mycket som blir, det kommer mycket gott ur det.
Men om vi tittar på Malmö, de har gjort ett jättebra transferfönster, inget sagt om saken. Fick någon fråga här om att de kanske borde haft in någon mittback till.
Ja, men jag tror de har öppnat för det nu också. Mm. I samband med, alltså jag är ju ett oerhört stort fan av Rasmus Bengtsson. Det vet nog alla.
Jo, tack.
Det har ju givetvis att göra med hans TFF-anknytning. Och jag tycker att han är en väldigt, väldigt fin spelare.
Ja.
Det blir dock problematiskt med någon som ibland får lite känningar. Han hade ju otur nu också i våras med andra hälsoproblem och sådär. Men ja. Det är så himla viktigt att ha en backlinje som ändå är ganska cementerad.
Ja.
Och det har varit svårt att ha det i Malmös fall.
Ja, verkligen.
På grund av just detta. Så att jag blir inte förvånad om de plockar in en mittback. Jag är förvånad faktiskt av att de inte har gjort det redan.
Men alltså vi någonstans, vi har ju pratat om det här, om de har en möjlighet att slå, blandas in i en guldstrid, och det har de väl inte. Min känsla är lite att AIK och Hammarby kommer inte förlora så mycket matcher samtidigt som Malmö bara kommer gå jämnt, alltså rent, alltså den kombinationen.
Nej, precis, alltså det är där jag tror det ligger. Det är väl klart att Malmö kan fortsätta och plocka tre poängar och ta sig upp där uppe, men då krävs det ju, då ska alla lag kollapsa.
Ja, AIK ska förlora 3-4 matcher från att inte ha förlorat på 25 typ, ja. och sådär.
Det är det som känns otroligt.
Ja. Varför skulle de göra det? De spelar inte i Europa heller. Så att det känns som att de... Därav så är det ju kört på just guldpositionen för Malmö. Men det känns som att de har goda möjligheter att sluta på en tredje plats, till och med tvåa ifall. Ja, eller en trea i alla fall.
Och sen så... Alltså, herregud vad viktigt det här, alltså Champions League-spelet är för dem, för deras del. Det är ju en chans att reda upp en säsong som... Ja. I deras ögon har varit katastrofal med tanke på att man alltid går ut med gulddrömmar. Precis. Så att vi får se här. Det är oerhört spännande inför returen. Se om de lyckas greja det. Vi får se om Carlos Strandberg är tillbaka. Han ger ju ändå lite mer tyngd. Och vi får ju ändå komma ihåg att Antonsson och Rosenberg, de hade ju inte startat tillsammans innan.
Nej.
Första mötet där, och det tar ju lite tid att lära känna varandra också.
Marcus Karlsson var det som drog upp en fråga om Malmö borde värva en mittback. Kanske komma till de här frågorna sen. Det är en del i Göteborg och Elfsborg som vi redan har pratat om, så vi kanske får komma tillbaka dit sen. Östersund är ju ett lag som verkligen har swingat upp under hösten, och det var ju inte riktigt det man trodde när de bytte tränare och blev av med spelare. Och då blev de av med ännu fler spelare. Nu, ja.
Nej, alltså trodde man att det skulle bli tufft. Vilket det blir. Alltså tappar man sina bästa spelare och man tappar tränare, så är det klart att det blir tufft.
Ja.
Men de har ju klarat det oerhört väl.
Över förväntan, tycker jag.
Ja.
Än så länge, ska vi tillägga.
Precis. Nu får vi se här när man... ingen som vet vad som händer i Godus-affären egentligen. Han lär väl bli klar för OSK, kan vi förvänta oss.
Absolut.
Men vi får se hur mycket tappet av honom, om det är så att det möjligtvis kan påverka lite, för att han har ju ändå stängt in några.
Ja, han har varit, verkligen, han har varit en tung pjäs i deras fina start på höstsäsongen. Men sen har de ju varit in en del också. Ja,
Simon Kron fick göra mål där i debuten.
Sen var de från Dalkurd också.
Precis.
Så att de har ju fått lite pengar. Nej, men det är ju det där man snackar om, att det gäller att förvalta dem där också. Annars kommer det ju aldrig, alltså de spelarna som de blev av med nu är väldigt viktiga pjäser i deras bygge. De har en ny tränare som absolut tänker annorlunda, men då gäller det också att hitta rätt folk för att det ska kunna fungera.
absolut, det är ju där man ska ha lite flyt ja. Också.
Och kunnande då givetvis när man varvar de här spelarna. Det är lite där vi var inne på och nosade med IFK Göteborg. Man vet ju inte riktigt om de är synkande med vad de varvar, för att spelarna som kommer in funkar ju inte. Och då ibland börjar fundera, det är Grens fel då, ja, hela tiden, eller är det ibland liksom Poyas tränare?
Det är väl därför man tänker att det kanske tyngsta tappet ändå för Östersund i allt det här kanske är ändå talangskaten. Kyle, Mac.
Mm.
Och jag vågar inte mig på att gissa. Men det är någonting, det är Kyle heter han i alla fall.
Ja, Kyle. Vi kallar han för Mr. K.
Mr. K. Det känns som att han har ju varit en stor bidragande faktor till att ja. Det har gått så bra. Som lyckades hitta Bachirou i någon liten skotsk håla. Och han lyckades hittas inom citationstecken samma Goddos ändå som liksom ratades av TFF. Och sen så ser han ändå någonting som Potter sedan utvecklade. Alltså man ska... Det är väldigt viktigt att hitta de kolbitarna som man ska göra om till diamanter. Oj, fick in en liten metafor där också. Nej, så vi får väl se om nyförvärven här, om det klaffar rätt.
M. Brensa har 100 frågor i en tweet. Det är rätt starkt med tanke på att det inte är så många tecken. Men
oj.
Har Dalkurd gett upp? Varvar DIF en mittback till? Varför tjongar inte Trelleborg med? Vet Jimmy Thelin att man kan spela med ett annat än mittfältare? Hur mår Nanne? Är AIK Sveriges Manchester United där potentialen är större än utfallet i spelet? Spelar Sundsvall bäst fotboll? Är Poja en bluff?
Jag vet inte ens vad ska vi ens börja? Ska vi börja med Dalkurd?
Ja, välj en fråga, va?
Ja, vi kan väl börja prata lite om, men vi pratar lite om bottenstriden överhuvudtaget. Och vad man tror och sådär. Det känns ju som att någonting inte är som det ska i Dalkurd generellt när det kommer till inställning och så vidare. Jag vet att Patrik Winqvist, Trelleborgs tränare, sa det efter förlusten här mot Hammarby, att han menade på att TFF, han känner att TFF kommer inte åka ur av den enkla anledningen att man klev in i den här säsongen med målsättningen att man skulle hamna typ 12 eller någonting. Alltså man var väldigt ödmjuk i sin målsättning. Medan Brommapojkarna pratade om att det skulle vara BP 2.0 och Dalkurd, de skulle ta över världen, för att citera exakt vad Winqvist sa. Det är inte mina ord. Och det kan väl ligga någonting i det också. Och som gör att jag ändå får känslan av att TFF kommer klara sig kvar. Just att man har inte gapat efter mer överhuvudtaget. Nej. Samtidigt som man går ut mot Hammarby och gör en ganska bra match ändå. Spelar man en fembackslinje som ser väldigt intressant ut. Jag hoppas faktiskt att han fortsätter göra det, för att det såg väldigt lovande ut. Och känslan säger liksom att de har ett tillräckligt bra lag för att kunna klara sig kvar. I Dalkurds fall så tror jag att det ska mycket till för att reda upp det här nu.
Ja, de har ju sålt sina bästa spelare.
Precis. Nu börjar liksom... Ja, det känns lite som att korthuset håller på att falla lite grann.
Ja.
Och det hänger säkert ihop med att den här affärsmannen som har pumpat in lite cash där, att det verkar vara någon sorts osämja mellan klubbledning och honom. Så att tufft för Dalkurd. Jag tror att Brommapojkarna blir laget som hänger med Dalkurd.
Så det blir inte BP 2.0, de kommer åka ur och så säljer de sina bästa spelare till Djurgården sen igen?
Ja, alltså, vi får väl se. Alltså, men jag, alltså, det man ser av BP, så tycker jag inte att de är starkare än Trelleborg till exempel. Även om Trelleborg nu har de har ett ganska tufft spelschema. De ska möta många storklubbar och sådär. Men jag tror ändå att TFF klarar sig kvar. Sirius ser ju, de har ju fått ett helt nytt liv.
Så att, ja, plus att de har mött i sig krisen i Göteborg och tagit 6 poäng.
Ja, men precis.
I rätt läge.
Så att det verkar.
Eller kanske alltid rätt läge att möta dem.
Ja, exakt. Så det verkar ju som att de...
Det ser ut som att de har fått nytt liv. Alltså jag håller med. De har mött IFK Göteborg 2 och Dalkurd 1, va?
Mm.
Så 9 poäng där genom att möta de tre lagen. Och sådär. Men, så det var ju viktigt, enormt viktiga poäng för dem. Det kan faktiskt räcka ganska långt med tanke på att Dalkurd tar inte så många poäng. Jag tycker inte att BP gör det heller. Så att, är de klara då eller? Nej, det var inte riktigt vad jag skulle ha. Men nej, jag håller med dig. Jag delar dina åsikter om bottenstriden. Och det är väl vissa lag där på västkusten som helt enkelt ska vara väldigt glada för att det finns de räddningsbankerna som är. Alltså, i en annan allsvenska så hade ju IFK Göteborg och Elfsborg legat riktigt risigt.
Ja, det är tur för dem att det är 16 lag.
Ja, verkligen.
Så är det ju.
Mm. Annars hade de kunnat trilla ut båda två. Ja, men så är det verkligen. Det är så otroligt illa. Det är jättemycket frågor om Göteborg. Vilken omgång blir IFK Göteborg klara för Superettan?
Jag tror inte att det kommer att hända. Nej. Det ska nu oerhört mycket till faktiskt. Mm.
Men den här frågan om att AIK är Sveriges Manchester United, är potentialen större än utfallet i spelet?
Det var lite intressant. Jag har aldrig hört den.
Inte den jämförelsen, men den är ju ändå lite kittlande. Man förstår ju liksom tanken i frågan.
Ja, absolut. Vad tänker du?
Nej, men just att det har man ju känt när man har tittat på Göteborg, eller på AIK. Det har varit för mycket Göteborg idag. På AIK, de har så pass mycket, det är mycket erfarenhet, det är mycket spel, mycket kunnande och även kvalitet offensivt i sånt som Olsson och andra spelare. Och det är inte alltid man får ut det, för att prioritet nummer ett är att stänga, alltså defensiven ska vara bra som möjligt. Så det är klart att det kan finnas något i det, utan tvekan. Men sen skulle jag vilja inte gå så pass långt så att jag vill sitta här och jämföra spelare hit och dit. Men det är klart att det finns ju potential i AIKs spelare att spela en annan typ av fotboll. Det är väl det laget som har en trupp att man kan spela olika typer av fotboll. Du kan spela defensiv fotboll, men du skulle också kunna spela mer offensiv fotboll med det här laget. De är ju liksom, ytterbackarna är ju så pass lagda åt det hållet, och du har liksom försvarslinjen och du har det mittfältet, det bolltrillandet och sådär. Så det ser jag absolut att de skulle kunna spela en annan fotboll, men just den de spelar nu är extremt vägvinnande. Så varför ändra? Det är ju inget snack om saken.
Nej, jag tror att det är en fotboll, jag tror att hela den här alltså 3-5-2 och hela Norlings filosofi, det är säkert ingen rolig fotboll att spela själv. Alltså jag tror inte att det är den fotboll. Om man hade fått välja precis vad som helst, alltså vilken filosofi.
Så är det inte den fotbollen?
Nej, och det kan säkert bli oerhört, eller säkert bli det, ibland blir det ju trist att titta på också. Men jösses vad starka de känns. AIK, jag slås av det varje gång jag ser dem nästan. Särskilt på Friends också. Och vilket lugn det finns överlag på läktarna. Till exempel då när, i matchen mot BP, när BP ändå tar ledningen, och så tänker man att nu borde det börja bli frustrerat i AIK. Men just när det känns som mest frustrerat, alltså när man ändå börjar snudda vid den där känslan, ja, men då kommer målen och sen bara rinner det iväg. Och det var ju Stefanelli där som gjorde 3 mål i den
matchen. Han blev slakt för 5-1 i slutet.
Ja, men precis, och det säger ju en del. Och det känns ju som ett guldvinnande lag, i alla fall ett lag som kommer vara med där uppe och slåss ända in på sista omgången. Just när man vinner matcher på det sättet, att det kan se, det ser liksom inte klockrent ut, det ser inte jättebra ut, och sen så går man ändå och vinner med tennissiffror. Det är ganska anmärkningsvärt faktiskt.
Sundsvall, vi får frågan om de spelar bäst fotboll. Det är samma kille, Brienza. Sett till budget och så vidare, så är det inget snack om saken.
Vi är ju stora fans av Cedergren.
Ja, absolut. Och det jobbet de har gjort när de har plockat in de spelarna som funkar så pass bra, sett till att kassakistan var tom. Han skämtar ju om det där själv, att det finns inga pengar i den. När man tittar ner så är det helt. Och ändå gör de det så pass bra och hittat fina spelare. Bataneo till exempel. Nu sålde de ju Gall. Men de har ju gått fint ändå. Linus Alenius har ju fått någon slags storform. När han har kommit tillbaka. Verkligen tagit ansvar. Och för sitt säger jag ju, för att han är väldigt Sundsvall. Framåt på bra sätt. Han har ju kanonfint slag. Liksom, gjort ett fint mål senast. Så att, nej,
vi måste lyfta Mike Sema också.
Ja, Mike Sema
med. Ken får så himla mycket uppmärksamhet, men Mike, han har sett fin ut sedan han kom tillbaka från sin armskada.
Ja, superbra verkligen. De senaste veckorna, det var, alltså, han borde ju gjort mål mot, vilka var det? AIK, han hade så mycket chanser. Och sen så har han fått ut det nu lite mer målmässigt efter det också. Nej, han har varit superbra. Det är ju en styrka också i sig att när man säljer Gall och man känner att det kanske, ja, Mike Sema var ju inte, alltså Gall var ju superbra innan han gick, och sen så kommer Sema upp i en fin form lagom till att Gall, alltså det är ju så det ska vara, och det är ju bara att lyfta på hatten för en sån sak. Så att
det är väl lite det där också, när man tappar sina bästa spelare eller några av sina bästa spelare, som ju Sundsvall gjorde nu till den här säsongen, så tänker man automatiskt att ja, men nu kommer det bli tufft, det var inga pengar heller, för att jag var ju en av dem som tippade Sundsvall långt ner i tabellen. Det var absolut inte baserat på att Cedergren inte är en kompetent tränare, för att det, han har ju suttit och hyllat podd efter podd. Utan det var baserat på att man tappar
Danielsson,
mycket spelare.
Larsson,
precis, och plus att det är ont om pengar att värva in nya. Men här kan vi ju verkligen snacka om några fullträffar som man har gjort, alltså i nyförvärv, där det faktiskt har fallit oerhört väl ut. Så att nej, än så länge är ju Sundsvall årets succélag.
Ja, utan tvekan. Tysk fotboll ställer en fråga om allsvenskan, och föga förvånande handlar det om det som hände på västkusten. Varför är fixering från tränare så oerhört stor på att ha en egen spelidé och satsa på det fullt ut trots svaga resultat när befintligt spelarmaterial är lämpligt för något helt annat? Tycker både Thelin och Poja kommer undan alldeles för enkelt. Jag tycker väl inte riktigt att de kommer undan alldeles för enkelt. Vi har pratat ganska mycket om Thelin, att han skulle ha fått tid och sådär liksom. Men jag fattar också vad han menar med det där, för att man skulle också kunna lasta, man skulle kunna lasta Poja mer och mindre Gren om man ville, om man såg sakerna ur ett annat perspektiv.
Absolut, jag tror att en av anledningarna till att Poja inte får så mycket kritik ändå som han hade kunnat få, det är nog för att han är väldigt, väldigt ärlig just på presskonferenser efteråt, intervjuer och så vidare. Han står liksom inte och han kommer inte med ursäkter riktigt, utan han är står rakryggad, och det tror jag uppskattas ändå, för som sagt, alla vet ju vad som pågår bakom kulisserna på ett ungefär, och alla vet om att det är många värvningar som inte har fallit väl ut, och att han inte har ett jättebra spelarmaterial att jobba med. Men det är klart, alltså fortsätter man tappa poäng i match efter match, och fortsätter man att kollapsa på det här sättet som ett Sirius, då lär väl kritiken komma mot Poja så småningom.
Men om vi säger att Gren inte hade pratat lika mycket utåt, och han hade varvat spela, inte lånat spela utan varvat spela i god tid, då hade ju förmodligen Poja fått mer skit. Det är ju inget snack om saken. Men det är just att Gren liksom, han gräver ju det här själv genom att agera som han gör, och då faller det mycket på honom och Poja får. Så att Thelin tycker jag väl inte...
Jag tror att en av anledningarna till att just att Thelin inte får så mycket uppmärksamhet, det är den enkla anledningen att det är inte jättemånga i Sverige som bryr sig om Elfsborg. Så enkelt är det. Hade Thelin varit i IFK Göteborg så och vi säger att han hade fått... ja, man hade haft bättre spelare att jobba med och sådär, då tror jag att kritiken hade kommit för länge, länge sedan. Det är väl det som kanske är skönt också som ny tränare, att man får vara i Elfsborg där inte uppmärksamheten är lika stor som i en liten större klubb. Det är lite samma sak med Häcken. Det är ingen som pratar riktigt om att de faktiskt har halkat ner ganska rejält i tabellen. Men det är ju just det där att de har inte jättemånga supportrar, och då blir det inte att mediebevakningen dras speciellt mycket ditåt. Det är ju så enkelt.
Just när jag tänkte på att inte Thelin kom undan, även för att jag har lyssnat på dig ganska mycket, så jag kanske är lite för smal. Så jag får väl säga att han, tysk fotboll i sig, har en ganska klar poäng där. Men det känns som för att vi har pratat väldigt mycket Thelin. Du har snackat mycket Thelin i podden. Och sådär. Och sen så är jag är ju mot Gren liksom. Jag skulle kunna haft andra ögon och gått på Poja istället. Men ja. Vi har pratat så mycket om det där så folk förstår nog själva grejen där. Men det blir ju också väldigt mycket snack kring det. Det är därför vi också inleder som vi gjorde idag. Vi inleder ju med IFK Göteborg i nästan 15 minuter, för att det är ju ändå en klubb med en stor historia och med många supportrar i Sverige, och det blåser ju kring dem, och så man ser ju bara i flödet. De trendar ju liksom jätteofta, känns det som, för att bara det händer det ena och det andra. Ivar Svänglund frågar om Sirius klarar sig kvar med tanke på att vi sa BP och Dalkurd, så gör de väl det?
Ja, jag tror faktiskt det, och jag är glad över att de gör det. För jag tycker att de har haft ganska mycket oflyt under våren. Och de har givetvis hämmats oerhört mycket av sina skador och sådär. Så att jag tror att det kommer att bli en kamp mellan Trelleborg och Sirius att undvika att behöva kvala. Så mycket tror jag.
Och sen när man tittar på tabellen med, så har vi ju sett det som man förväntade sig skulle hända så småningom. Att vi hittar nu Kalmar på en 8:e plats och Trelleborg på en, eller Örebro på en 10:e plats. Mm. Och det var ju två lag som överraskade väldigt positivt under en period. Men sen när man ser att ja, vissa spelare kanske har överpresterat lite om man kommer ner på en annan nivå, det finns lite svacka, så blir det oftast mycket värre för den typen av klubben än om en klubb med en stark trupp har en svacka. Det brukar ju kunna funka ändå liksom, att ta 3 poäng för att det alltid är någon annan som kliver fram. Men här ser man ju verkligen både i Kalmar och Örebros fall att det går ner för.
Ja, Kalmar kommer in i en liten... liten svacka där, och jag tror att för AIKs del var nog ganska bra för dem att möta Kalmar just i den här svackan, för annars har man ju sett att, ja, vi minns ju förra säsongen att då åkte Kalmar till Friends och plockade poäng där ju. Så att på så vis var det säkert skönt för AIK att slippa ett formstarkt Kalmar. Sen var ju Nanne väldigt rolig på, det var ju hans sista presskonferens innan det meddelades att han har blivit sjukskriven. Och då vet jag att han sa, han var ju cool, lugn. Han fick väl någon fråga om, ja, nu är inte ganska många här nu matcher på rad som ni inte har vunnit, så är du orolig? Han bara, nej, då vinner man nästa. Det var liksom bara så. Jag tänkte på det att hur oerhört väl Nanne Bergstrand passar in i Kalmar. Alltså den typen av tränare. Så här cool, lugn, han hetsar inte upp sig över någonting. Bara liksom jobba på. Och som man har utvecklat vissa spelare också under säsongen. Som Isak Magnusson och Nils Fröling och sådär. Så
Victor Elm var ju nästan VM-aktuell.
Ja, men precis. All cred till Nanne. Vi får hoppas han kommer tillbaka starkare än någonsin så småningom.
Ja, man vill ju alltid ha Nanne. Ja. Det var så konstigt att Nanne inte tränade något lag i Allsvenskan. Det var nästan dåligt när man inte fick se honom.
Ja, exakt.
Han är ju fantastisk. Har vi gått igenom det vi ska gå igenom, eller?
Ja, har vi inte det?
Ja, det känns lite så, va?
Inte så mycket snack om Stockholmslagen den här gången.
Nej, det är det enda vi kan...
vi får ju lite skit för det, att det blir Stockholmsfokuserat. Men det har ju varit svårt den här säsongen med tanke på att de alla tre har hängt med där uppe.
Ja, de enda sakerna man funderade över kring där, det var väl vad som hände med Kerim och Rabbe till det senaste runt Djurgården, tänkte jag på egentligen. Han och även Gillo och Anna Madd, de har ju gått i sommar och funderat på, ska de dra eller ska de inte dra? Och det känns ju som att nej, så blir det inte. Och sen så gjorde ju Hammarby sin dyraste värvning med Rodic där. Kostade 500 000 euro. Och vi snackade lite om det, men det var ju telefon jag hade hur han var tänkt och så. Och det känns ju som att han är tänkt att han ska komma in och leka direkt med Djurgic och dem.
Ja, jag träffade honom faktiskt häromdagen och snackade lite. Och han kommer ju från alltså Silkeborg, deras säsong har ju redan...
Ja, jag vet, han rullar ju på.
Så han är ju verkligen i matchform och sa ju liksom att nej, men får jag spela på måndag så är jag absolut...
Han är ju typ på baljer där också, va? Han gjorde 5-6 mål på...
Ja, så var det kanske.
10-12 matcher eller sånt där.
Och det känns som att han verkligen... som att han verkligen trivs. Det jag reagerade mest på var att han berättade att han faktiskt har sett rätt många Hammarby-matcher under våren. Just av anledningen att Nikola Djuric spelar i Bayern. De är ju väldigt nära varandra. De kom ju ihop givetvis också när de klev in. När Bayern skulle käka lunch, och det syntes på dem att de nog var oerhört glada över att vara tillbaks med varandra. De har ju spelat ihop. Alltså i många olika klubbar ju. Så att det är ju lite kul. Och han sa det också, att det är många MFF-er också i Bayern numera. Både Wieland och Gilloan, Hamad och Djuric. Ja, så att det är lite som att komma hem, sa han, på många sätt.
Nikola Djuric har betytt mycket för Hammarby. Det är inget snack om saken. Med hans inställning och...
Absolut.
Ja, herregud. Och en skön snubbe med som är väldigt rak i sin kommunikation. Han förskönar inte eller liksom sådär, utan han säger vad han tycker och tänker. Tack så mycket, Frida. Det blev nästan en timme.
Ja, jag är imponerad av oss att vi lyckades, med tanke på att vi båda är ganska trötta idag. Så det var tack jobbat.
Ja, slitna mitt i semestern. Åh, vad jobbigt, synd om oss. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha så bra, hej då.